Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Nu höll jag på att bli lite så här. Nu sitter vi här igen.
lite det humöret är jag tydligen på. Hej alla poddkompisar. Sårbar och superstark.
Och idag känner vi oss starka.
Gör vi det?
Jag blev stark när jag mötte er.
Ja, vad skönt.
Jag kände att jag hade saknat er.
Mm. Detsamma.
Det känns inte som att det var jättelänge sedan vi sågs. Eller vi hörs ju liksom lite grann. Mm. Men när jag kom in här så... Det kan också vara kombinationen av att Mia och Yvonne jobbar ju på ett kontor. Och här finns det andra medarbetare. Och nu pratade jag ju med Petra och Lisa där ute. Mm. Som jag inte hade träffat på länge. Så att det kanske var känslan av att jag inte har sett er på ett tag. Så det var någonting var nytt när jag kom hit. Som jag fick energi av. Så att jag kände mig stark och härlig.
Jag tänker också att det är lite så här vad man får. Dels när man hänger som vi. Men också att vi tar ju upp tillsammans... Alltså väldigt brett med, vi är väldigt ärliga och öppna med varandra. Alltså det blir väldigt, dels okomplicerat, men det blir också väldigt lätt. Vi kan ses och direkt hoppa in på olika ämnen. Det behövs liksom inga förspel.
Nej, precis. Så det är därför jag känner absolut stark, men att vi direkt när vi ses hoppar in på saker som känns och som berörs och allt sånt där. Jag måste bara passa på att säga att i fredags så hade jag utbildning med livslevande människor. som då enligt alla covidregler, det togs tester på plats och sen satt alla. Mm-hmm. Men vad häftigt det är att få jobba med 30 pers, även om det är ett stort rum och det är långt emellan alla. Mm. Fysisk energi. Interaktion, övningar. Jag hade förberett 20 powerpointar. Jag hann med 3. Ja. Och då är det riktigt bra. Det ska man ju veta att man har förberett sig så mycket som man verkligen bara kan liksom spela fritt. Så jag har känt mig som typ lite... Ja, det var ju väldigt lätt på kvällen att reflektera och skriva tacksam för. så här, och hybrisen, jag kände när jag gick därifrån, så här, då var det så här, fy fan vad bra jag är. Så kände jag. Det känner man ju inte på ett teams- och Zoom-möte på samma sätt.
Och det är det här med att bara möta människor. Och jag tänker på det där, vad lätt det är. Jag menar, vi håller ju, det är vårt arbete. Vi håller utbildningar och vi träffar människor. Och så sen kom pandemin. Mm. Och hur, någonting man har tagit för givet. Och jag vet, jag fick en förfrågan om en sån här kick-off efter sommaren. För att vi ska komma igång och sådär. Och så ska vi ta den live. Och du vet, jag behöver ju inte sälja in mig själv. Jag har jobbat med det här företaget och sådär. Men jag var ändå så här. Jag bara, ja, jag kommer och det är det bästa ni kommer få någonsin. Så här, jag kommer vara så exalterad. Jag vill så gärna hänga.
Så livrädd att de skulle tänka på någon annan. Bara.
Ja, men du vet, nej, det finns inte. Du vet, så här. Och nu har jag ju trissat upp mig själv också. Så, att det...
så nu ska du leva upp till det där. Ja.
Nu har du förstört hela semestern.
Ja. Nej, jag tror att det kommer komma naturligt. Bara för att få träffas live. Liksom.
Ja, för att man blir så himla glad.
Ja, precis.
Men det är viktigt att få känna sig bra. Om jag ska knyta
otroligt
till det.
Viktigt. Apropå, om man säger självledarskap som vi pratar mycket om. Mm. Känslan av, eller tillfredsställelsen och behovet av att känna att man är duktig på det man gör. Är superviktigt. Mm. Mm. spaningen då, den här veckan. Friends reunion.
Mm.
Och om det nu råkar vara någon som inte vet vad vi pratar om, så är det då en tv-serie som har gått i väldigt många år, som har varit den mest framgångsrika tv-serien typ ever. Mm. En sån situationskomedi, sitcom, som har gått under 10 års tid, sände de den tror jag va? Och sen så slutade de, och nu har de haft då en reunion som de har spelat in. Och den här har du och jag sett, Benji.
Yes.
Och du ska se.
Precis, jag ligger lite efter. Mm. Ser fram emot det väldigt mycket.
Men vi tänkte ändå att vi skulle prata lite om den.
Det tycker jag.
Ja, men vi har ju inte pratat ihop oss om det här.
Mm.
Yvonne, såg du hela serien när den gick?
Alltså, det är ju så roligt, för den gick ju om och om igen, år efter år. Så har man missat någon gång, då har man ju hoppat in någon annat år. När det ändå gick i repris för 40:e gången.
Ja.
Så att jag tror jag har sett allt.
Jag har ju inte sett det sen det begav sig.
Nej.
Så att det var lite härligt.
Mm.
Så att när jag såg att det här skulle komma nu, alltså den här reunion, så läste jag faktiskt, det brukar jag inte göra, men jag läste lite recensioner på den här reunionen.
Och vad sa recensionerna?
Nej, men det var ju lite ljummet. Jag tror att folk hade förväntat sig något annat.
De hade förväntat sig att nu får vi se en fortsättning. Vad har hänt med karaktärerna?
Det är inte, utan
det är en återträff som man får vara med och se på.
Precis. Det har ju varit prat om att, alltså ända sedan det här ryktena började gå, alltså återföreningen har väl hållit på i 17 år sedan de slutade. Nej, men alltså så hade rykten om det.
Ja.
För det är väl vad fansen har önskat. Jag tycker att de hade löst det rätt bra med den. Jag tycker det var en puttrig och härlig. Det var som att man fick återse gamla vänner. På något sätt. Alltså, vänner, inte friends.
Nej. Ja, men jag håller med. Jag måste säga att jag njöt.
Mm.
Jag skrattade, jag blev berörd. Det tog en stund, för det finns något som händer där i början. Och det är ju att en av då friendsen har väldigt vita tänder som... Det tar en stund innan man kan sluta titta på. För de, när man kände så här, nej men nu vart det lite... Så kan det bli ibland. Du vet, något, och så. Och han känns inte helt som att han är i toppform heller. Men han kämpar på.
Ja.
Så att när jag kunde släppa liksom att det ändå är okej. Så att jag började kunna ta till mig. Så njöt jag till fullo. Jag blev rörd. Jag tyckte att de visade... Alltså man fick följa med deras upplevelse av att... har fått dela det här med varandra, att få träffas och prata utan att det blir så där. Det blev ändå inkluderande. Mm. För det kan ju bli så att man inte riktigt hänger med. Men eftersom vi har sett allt och följt med på allt, så jag måste säga att jag skrattade och jag blev rörd och jag tyckte att det var fint. Och det var liksom bra gjort. Man fick lite tillbakablickar och så berättade de hur det var. Att så här, ja, men den scenen tog vi om så många gånger. Och en sak som jag däremot fick lite ont i hjärtat av, det var han som spelar Chandler. Som sa, för de spelar ju då inför publik. Och då så sa han att jag var så stressad och nervös varje gång, för att jag visste inte kommer det här skämtet sitta. Och liksom, det gjorde att jag fick ångest. Alltså att de andra tyckte mer att det var liksom en kul nerv, medan hans nerv blev en blockering. Och då när de andra sa, fast du sa aldrig det. Och sen är det ju så att de har ju spelat in väldigt mycket mer än vad vi får se. Mm. Så det är självklart så att någon fortsatte prata om det. Men den blev lite hängande i luften. Den kände jag att jag... Ja.
Det där är spännande tycker jag. I och med att vi har ju träffat många som faktiskt... Ja, men de skådespelar och det är både på scen och i film och serier och sådär. Och det är inte helt ovanligt att de har ett visst ångestpåslag faktiskt. Att det inte alls är att de står på scen för att det är så enkelt. Utan det är nästan som man tänker att det har blivit som en utmaning bara för att vinna över det nästan. Så att det där är spännande.
Ja, jag tyckte att man kunde se när han sa det, skillnaden mellan självförtroende och självkänsla som vi ofta pratar om. Att han, i hans fall så var det så otroligt. Det var liksom en obefintlig självkänsla, men fortfarande förståelse av att jag kan mitt jobb. den fick man se, det berörde mig.
Mm. Hade inte han också missbruk i verkligheten?
Ja. Vilket ju också blir helt naturligt. Ja, man förstår precis, det. Vad gör jag med all den här ångesten? Vad gör jag med alla de här känslorna? Och sen var det ett tillfälle till när de så här skojade lite så här. Fast har ni hörts nu då genom åren och så? Mm. Och alla bara, ja men vi hörs och så här. Och han bara, ingen har ringt mig. Och då vet man inte så här, skoja. För alla så här skrattar till. Och då vet man inte så här. Och det kan ju vara så här, nej för du har ju legat på rehab. Så att vi har inte vetat vart vi ska ringa. Alltså det måste inte vara. Men den kändes också.
Jag tyckte också att när man såg honom. Så kändes det inte helt hundra i början. Alltså inte bara att han hade nya tänder. Utan han såg ju verkligen tärd ut. Eller alltså att tiden... För att om man ska säga så, så ser ju damerna rätt härliga ut. Eller alltså så här, de har nog legat under kniven. Alltså jag vet ju inte, men jag antar. Så här, men de såg rätt välbehållna ut. De är ändå hyfsat. Medan killarna tycker jag... Jag ska inte säga så, chanserat får ju se helt fel. För de har blivit äldre. Ja, det blir alla.
Så här, de har blivit naturligt. liksom, det andra är ju onaturligt.
Ja, precis.
Sen är det tjusigt, men liksom inte...
Sen är det väl svårt för män att få det bra när de...
Absolut. Men man får ju ändå ge tanterna att de är snyggt fixade. Mm. Det är ju inte den här gamla klassiska Hollywood-lyftet. De har gjort så att de har dragit liksom som ett nysträckt lakan.
Och jokermun.
Ja, precis. Nej, så att... Jag vet inte, det jag tycker det var en skön känsla att se det.
Ja, jag tyckte verkligen att det var en skön känsla.
Och jag började titta om.
Och det väcker ju, och det var fint också att få höra deras minnen av olika inspelningar. Och det var roligt, det sa de om hon som spelar Monica. Hon hade fusklappar liggandes överallt i fruktskålen med sina repliker. Och då hade han som spelar Joey någon gång så här, suddat ut där hon hade skrivit någon fusklapp så här, bara för att retas med henne. Så att man fick liksom träffa på det där som man kan känna. Man liksom, vi fick vara med. Och sen har de också klippt in människor som har då följt serien. Flera olika som då har varit väldigt ensamma i perioder. Och som har känt att det där var de vännerna de hade. Alltså, så att det blir också allvar mitt i det här. Och sen coolast av allt, manusförfattarna. Mm. Man fick ju träffa de här som har skrivit manuset. Och hur kom det upp? Och vad var tanken? Och när de kastade, hur hittade de de olika? Så att jag tyckte att det var underbart.
Det tyckte jag faktiskt också var bra. Dels det du säger var intressant. Men att man fick se då... Att de berättade ju hur de hade hittat de här olika karaktärerna. Och då var de ju typ mer eller mindre okända. Någon hade jobbat lite grann. Man har ju fått följa i den här serien att de blivit några av världens mest kända personer. Mm. Alltså på sin tid där. Mm. Och det var så kul när de själva märkte det. För de fick ju den frågan att när förstod ni att det här liksom var en hit? Och då sa de väl, om jag inte minns fel så var det väl breaket där mellan säsong 1 och 2. Där det helt plötsligt att någon av manusförfattarna berättade att de hade gått på en flygplats. Och i kiosken där, så på varenda omslag så hade det varit någon... av karaktärerna i Friends, på alla magasin. Mm. Och liksom att få vara med om den resan.
Pratar de någonting om hur det är att få en sån otrolig alltså så här framgång? Hur blev det sen? Alltså så här med roller och sådär, eller vem är jag då?
Men den frågan då som du är inne på lite så här, hur är det sen när man då ska in i andra saker och allas
karriär? Kom de inte.
Dit kom de inte, och det är väl för att... Det går liksom inte.
För att det gick åt helvete för alla nästan.
Ja, men typ att så här, vad ska man göra som kan leva upp till det? Mm. Alltså så. Mm. Det betyder ju inte att så här, och så får det väl vara. Mm. Alltså,
jag tänker ju så här, att få en sån där succé så skulle ju vara väldigt fantastiskt om man kände sen att nu behöver jag inte prestera på det sättet något mer. Utan att man kunde glida lite på det. Men istället så blir det, oj, jag måste överträffa. Och så är det omöjligt.
Det är väl också alla andras förväntningar.
Det är det jag menar. Och det blir nog lätt ens egna.
Exakt. Men det är väl lite så här, vad fick vi vara med om och titta? Ja, men lite som en så här klassåterträff. Mm. Som var varm på något sätt. Och det har gått lite olika bra. Och vi kan uppleva det tillsammans. Har ni varit på klassåterträff?
Precis vad jag tänkte fråga. Gud vad spännande.
Nej, det har inte jag varit. Däremot så har jag fått kontakt med gamla skolkamrater via sociala medier. Som jag träffar då och då faktiskt. Men inte en sån här...
arrangerad återträff
på någon trasig lokal och lite jobbigt så här.
För att din klass inte har haft någon eller för att du inte ville gå?
Jag tror inte att det har varit någon. De kanske inte har bjudit mig, jag vet inte.
Du då, tittar Yvonne. Vi på mig nu? Ja. Alltså så här, här har vi ju en sån sak som är det är ju så att jag hade ju under en väldigt lång tid, från rätt ung ålder tills jag var 27, ett rätt grovt missbruk. Och då blir det inte att man går på klassåterträffar. Så jag vet att någon sån här inbjudning hade nästlat sig fram till min pappa. Och han meddelade mig och jag bara, ja. Alltså så här, jag minns nämligen, nej.
Nej.
Så, och det är ju tur det att jag inte fick för mig mitt i alltihop att jag skulle göra en entré på något sätt. Så att den hade varit jobbig.
Men du känner ingen från din gamla...
Jo då, det gör jag. Alltså så här, jag har ju min äldsta, första, allra bästa vän. Vi har varandra på Facebook, skickar lite sådär. Så. Det ska jag säga, jag är ingen Facebookare, men... Det jag, en sån som jag får av det, det är att det ändå finns en viss kontakt med... Jag har några fler faktiskt från klassen som jag tycker också... Det är väldigt roligt för att jag gick in väldigt så här, mysig hel klass på något sätt. Av dem som jag ser i alla fall. Jag tycker det är lite fint. Så att jag har några stycken.
Nej, alltså för egen del så min gymnasieklass, de ses lite, alltså ett, inte hela, men liksom ett litet järngäng. Och då har jag varit på väg några gånger och sen har det blivit, det blir ofta när det är mycket jobb. Det är som att man kickoffar samtidigt, så att där har det inte blivit, men där har jag några liksom på Facebook och hänger med och så. Så att jag har lite relation med några där och sen min då grundskoleklass. Där har jag kontakt med två stycken som jag träffar och liksom hänger med så. Men sen, det har inte varit den klassen liksom... Nej, även jag var ju väldigt okej, hela det. Men det gick inte jättebra för alla, kan man säga, i Skärholmen. Där jag är uppväxt. Så att det har inte varit någon som har hållit i den flaggan att ska vi ha... Det är inte känts, det är flera som inte lever längre och så. Så att där, det var inte aktuellt.
Jag tycker ändå att det är lite kul att följa... Just via Facebook och sådär. Mm. Alltså även om man inte har en kontakt så är det liksom på något sätt... Man har ju, även om det var länge sedan, så har man ju någon... Alltså jag har ju tillbringat mer tid med vissa i klassen än vad jag gjort med någon annan. Ja, nu har Jonas och jag varit tillsammans i 20 år, men annars. Med någon annan jag umgås med nu, man var visserligen ett barn då. Men det är ändå så här, det är kul att se också hur... Man åldras olika.
Absolut.
Ja, men alltså det, jag vet inte, det är någonting det här.
Ja, och det ska jag säga. Så här, jag har ju inte riktigt koll på min klass. Alltså, de flesta har jag inte på Facebook, så det kan ha gått åt pipan och massa gäng. Jag stack ju ifrån där jag växte upp relativt snabbt också. Men jag måste säga att jag har faktiskt några i min klass som jag gick i som jag är väldigt imponerad av. Alltså som men har fixat bra i sitt liv. Och framför allt... Vad jag i mitt tycke har väldigt fina värderingar. Det gillar jag.
Hörrni,
ja.
Vi ska ta oss an en fråga. Så jag tänkte läsa upp den nu. Jag har kanske ett lite nischat ämne som jag önskar att ni tar upp i podden. Hur ska jag hantera mitt förflutna med min nuvarande partner? Tyvärr är det ju ett väldigt aktuellt ämne då det handlar om våld i nära relationer. Jag levde i 15 år med pappan till mina två barn. Det var ett väldigt destruktivt förhållande, vilket jag i huvudsak har förstått först i efterhand. Inga slag eller andra fysiska påhopp, men en tärande psykisk misshandel som bröt ner mig sakta men säkert. Jag fick ofta ta skulden för hans dåliga mående eller för att jag inte i tillräckligt hög grad kunde ställa upp och lösa hans så kallade problem. Oavsett var en diskussion startade så slutade den väldigt ofta med ett kraftigt raseri från hans sida, att skulden var min och problemet var nästan alltid sexuellt relaterat innan vi var klara. Jag har spenderat ofantligt mycket tid med att försöka förklara hur jag tänker och att jag inte alls menade så som han tolkade och ännu mer tid att i efterhand försöka förstå vad som gjorde att jag alltid var så otydlig så att han inte förstod mig. Hur sen alla ämnen kunde landa i att jag inte ställde upp tillräckligt med vad han behövde i sängen och varför aldrig frågan om vad jag ville kom upp är fortfarande en gåta som nog aldrig får ett svar, eller ja. Svaret stavas psykisk misshandel och antagligen sexmissbruk. Men den klara bilden hade jag inte då. Jag skulle kunna ge massa av exempel på vilken typ av relation jag befunnit mig i, där även otrohet och ständiga hot om att avsluta relationen var starka ingredienser som jag ständigt kämpade med att parera. Alla som befunnit sig i en sån typ av relation kan säkert förstå de starka band som uppstår genom normaliseringsprocessen och som gör att man inte lämnar, hur fel det än är. Många som inte varit där har exakt lika svårt att förstå det. För mig var det tanken om familjen som höll mig fast och rädslan för att bli helt ensam. När jag var halvvägs i graviditeten med vårt första gemensamma barn kom jag på honom med att vara registrerad på en sida för att söka sexuella kontakter. Där han förklarade vad han ville vara med om och hur tråkig hans sambo var. Jag väntade ju hans barn. Kunde inte göra annat än att bestämma mig för att tro på att han tog bort även användaren när jag konfronterade honom och sen glömma och gå vidare. Därefter har det hänt otaliga liknande saker som jag har accepterat och gått vidare ifrån, packat ner i min livsryggsäck och bestämt att jag aldrig ska packa upp. Vi separerade till slut för ungefär 2 år sedan. Detta efter att jag har gått i terapi i flera månader och lyckats återbygga min självkänsla så pass mycket att jag kände mig trygg i att lämna relationen och att det faktiskt skulle bli bra för mina barn också. Sen dess har den varit relativt problemfri. Det har varit en separation och föräldrakontakt som fungerar. Dock har jag aldrig känt mig tillräckligt trygg för att ta upp känsliga ämnen kring barnen, där det funnits risk att han ska uppleva att jag ifrågasätter honom. Så långt har jag inte kommit i min egen resa. Jag träffade en ny kille ungefär ett halvår efter separationen. Vi klickade direkt och jag har fortfarande svårt att förstå att han har valt mig. Han reflekterade ganska fort in i relationen över risken att vi bara kommer att göra som han vill, oavsett vad det handlar om. Jag är ju en van medseglare som knappt vet hur jag tar reda på vad jag själv vill. Har tyckt att det är bättre och enklare att flyta med och göra andra nöjda. Jag såg från början inte riktigt problemet som han såg, men är väldigt tacksam för att han gjorde det. Att han tar ansvar för det och inte väljer att alltid bara köra sitt race. En fantastisk man. Ungefär 1 år senare kraschade jag rakt in i väggen och har varit sjukskriven i olika grad det senaste halvåret. Det har varit en av de jobbigaste och ändå bästa halvåren i mitt liv. Kroppen har tvingat mig till en livsresa som gäller att verkligen ta reda på vem jag är. Jag ser att mycket av mitt mående och orsaken till kraschen ligger i mitt förflutna, som det tydligen är dags att börja bearbeta på riktigt. Nu till mitt ämne som jag önskar att ni tar upp i podden. Hur kan jag hantera och bearbeta mitt förflutna tillsammans med min nya livskamrat utan att det tär på oss för mycket?
Direktör Brokvist.
Ja, men då kör vi. Det är mycket tankar och många ingångar i och med att det är så mycket. Och jag tänker så här, det första jag reagerar på kanske är väl lite bearbeta tillsammans med den nya partnern. Jag tror inte det är lösningen. Tyvärr. Vi lever våra egna liv och vi måste bearbeta. Däremot att inkludera sin partner, det är bra och viktigt. Det är så mycket som har hänt här och det är så mycket som hon behöver titta på. Så att det kommer komma extra mycket vissa perioder. Det kommer nästan kännas helt vissa andra perioder. Det kommer dyka upp medvetenhet om beteende. Det är väldigt mycket som kommer och det går i vågor och är under en längre tid. Vad som är viktigt är att identifiera hur hamnar jag i en relation som är nedbrytande. Och då har vi några av de här sakerna. Vi pratar mycket om livsrum. Vad som krävs för att en sån här relation ska bli riktigt stark i det psykiskt nedbrytande, det är att själva relationen är som en hemlighet. Man släpper inte in någon. Man berättar aldrig hur det är, hur det ser ut. Man nallar på sig själv. Man går med på saker. Man tappar bort delar av sig själv. Och så börjar man mindre och mindre berätta för omgivningen hur man mår, vad som händer. Man berättar heller inte för sin familj, och man, till slut börjar man också ljuga för sig själv. Men då, om vi hoppar till just den här bearbetningen med partnern, så skulle jag mera säga så här, att inte bli för hemlig. Att inte stänga in för mycket, att berätta vissa saker för partnern, men framför allt för en tredje part utifrån. För att det är så viktigt att kunna prata öppet utan att vara rädd för att göra illa den man är tillsammans med. Att inte bli dömd själv. Att bara få ett fritt flöde. Så bearbetningen med en tredje part. Men också fokus på att stå upp för sina behov till den partnern man har nu. Och också ge lite tid att förklara sig. Att ta den platsen i relationen. Och det måste inte vara perfekt.
Jag håller helt med om allt det du har sagt. Och lite för att så här dra då en parallell, så gick ju du, vår modiga anonyma poddkompis, i terapi för att klara av att bryta relationen. Mm. På samma sätt så tror jag att du ska tänka att du behöver gå i terapi för att kunna inleda en frisk, kärleksfull, jämställd relation med din nya partner. För du har lite svårt att se vad som är vad, vilket är helt naturligt. Jag har ju blivit utsatt för både fysiskt och psykiskt våld. Och det jag kan säga som gör det väldigt svårt med det psykiska våldet, det är att det fysiska, där ser man var det börjar och slutar. När våldet tar slut så har det tagit slut. Det är konkretare att bearbeta. Medan det psykiska, där är det lite så här att man inte riktigt vet. Så här, för det är ju såklart att du också har sagt och gjort knasiga saker, vilket ju alla gör. Det finns inga perfekta människor. Och då är det så, liksom, det är så svårt att veta vad är sant och vad är inte sant. Vad slutar jag och vad börjar den andra personen? Så att du har kanske inte riktigt koll på dina egna behov. Men det som är väldigt, väldigt hoppfullt här, och som gjorde att vi också... Vi får många mejl som vi inte väljer att ta med för att det inte är lika klart och lite här. Men det som gjorde att det här kändes hoppfullt är att trots att du inte förstod risken i er nya relation, så förstod din partner det och sa att här finns det risk för att det blir bara på mitt sätt. För du är så van att bara anpassa dig och du har inte ens koll på dina egna behov. Se det som ett tecken på att du behöver gå i terapi. Lita på att terapeuten som du då väljer kan hjälpa dig att se när du själv inte vet. För det är svårt att veta när tappar jag livsrummet eller kompromissar bort det, och när är det en kärleksfull kompromiss.
Precis, och det är svårt nog överhuvudtaget.
I vanliga relationer, utan att vara trasig.
Precis, när man kommer precis ur det. Och, för det är det som hände när du började gå i terapi och fick kraft att gå därifrån. Så var det som hände. Du började berätta och du släppte på hemligheterna. Du började berätta och stå för hur det såg ut, och du började öppna upp. Så att du har det i dig. Så länge du pratar, så länge du öppnar upp för någon, så kommer du hitta till vad som är rätt. Att bara vara tyst och hemlig själv gör att vi försvinner. Vi hittar olika försvar och vi hittar olika anledningar att fortsätta. Och vi lägger på oss själva ett stort ansvar också. Och sen vill jag bara säga också en sån här, i och med att du har gjort så här, och jag hör en väldigt tacksamhet till din man. Men så att du inte gör honom till någonting han inte är. Du måste hitta din egna trygghet. Du måste känna att du är värd. För att han gör precis det man ska. Det här kan vi förvänta oss. Det här kan vi längta efter i en relation. Att någon ser en, och du behöver inte betala för det. Utan du behöver bara bli helt ansvar. Och så bjuder du på dina saker. Din generositet och din kärlek till honom. Så det är lätt när man kommer ifrån en relation som inte har varit bra, eller något annat som har hänt i ens liv, att man blir så otroligt tacksam att någon vill vara med en, så man överbetalar. Ytterligare ett skäl till att det är viktigt att gå i terapi, så att man hittar sitt egen värde.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify.
Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, men precis, just det här att förstå vad som är vad. Men jag tänkte lite också på skam.
Mm.
Jag tror att det är otroligt viktigt att om det finns någonting som hände i den förra relationen som du känner att du absolut inte skulle kunna berätta för din nuvarande partner, så behöver du ta det med din terapeut.
Yeah.
För vi... Ja, men jag har sagt det förut, det här, vi är liksom inte friskare än våra hemligheter. Alltså de saker som vi absolut inte vill dela med oss, det är ofta de vi verkligen behöver dela med oss. Så att du behöver inte säga det liksom till din man, det första du gör, du kan träna på terapeuten. Men för att du ska kunna då växa in i den här relationen och den ska kunna bli jämställd, så måste du få vara hela du med hela ditt bagage. Det får inte vara så att, för så är det när man är i en destruktiv relation där ens egen värde inte gills, där det är, så blir det saker som man inte sen känner sig stolt över, som du själv har gått med på eller till och med iscensatt för att du vet att så blir jag bekräftad. Alltså, vi reagerar liksom på ett friskt sätt fast på sjuka liksom, konstellationer. Så att det tror jag är otroligt viktigt att du tittar lite på bakåt. Vad är det ifrån den relationen som vad som du känner mest skam över? Det måste du dela med. Mm. Det är inte jätteviktigt att du har berättat precis allt, men du måste ha berättat det som känns. Därför att annars går du runt och, precis som Yvonne är inne på, inte känner dig värd den här fantastiska mannen. Utan du måste veta att han älskar dig som du är. Och att han vill leva jämställt med dig. Att det är två personer som har olika behov och vill finnas för varandra på lika villkor. Det betyder inte att man har lika mycket behov alltid.
Och där tänker jag också så här att också viktigt att säga till, speciellt också om det har varit olika saker just när det gäller sexualitet och vad man går med på. Och att det är helt okej att stanna upp och hitta till den egna lusten och drivet. Också väldigt viktigt om det har varit så att den destruktiva relationen har gått ut väldigt mycket över sexlivet.
Ja, för det går ju också att titta en hel del på sina relationer, kärleks, liksom relationer bakåt. Och en ganska smärtsam men viktig fråga som man kan ställa sig bakåt är: vad var drivkraften till den här relationen? Och det har jag gjort på de relationer jag har haft, som har varit korta och långa. Och smärtsamt många gånger så har det handlat om att jag behövde bekräftelse. Det är ju inte det som det egentligen borde vara. Men det är inte så konstigt att det blir så. Så att vi har rätt stor nytta av. Jag kan säga att det arbetet när jag tittade på mina relationer och hur jag faktiskt hade använt mig av min sexualitet, det gjorde ju att det var ganska svårt för mig att inleda relationer. Så jag var ju singel i 8 år. Även om jag längtade så gick det inte längre att vara i något som inte var sant.
För det är ju så att det vi har varit med om, det påverkar oss. Och framförallt också i kommunikationen, i relationer. Så blir det ju. Jag har ju levt ett liv där jag har hittat på både det ena och det andra. Några roliga historier, men också rätt tråkiga måste jag säga. Det är liksom så här, man är inte stolt över alla. Jag är inte stolt över alla. Och för mig var det väldigt viktigt att först berätta för någon. Men vad jag gör, vilket jag faktiskt fortfarande gör, fast jag har varit nykter och drogfri i så många år, så är det ändå så att jag valde att min nykterhet måste få vara helt liksom så här. Jag kan aldrig dölja någonting, utan jag har valt att vara jag i alla sammanhang. Att inte skämmas, att inte liksom känna, eller liksom bete mig som att jag är skyldig eller som att jag har massa hemligheter. Det betyder inte att jag berättar vad som helst överallt. Men jag ska faktiskt i princip nästan kunna det. Men så då faktiskt min senaste relation, som ändå bara är 3 år gammal, så hade jag vissa som jag hade kvar där jag kände så här: det här vill jag berätta. Inte första dejten kanske. Man vill ändå vara lite het första halvåret, va? Men sen när det blev liksom närmare och på riktigt, då hade jag några faktiskt som jag ville berätta. För att möta mig idag, det är någon annan. Men jag är liksom en hel person med mitt förflutna och den jag är idag och det har präglat mig. Så då kände jag att jag behövde berätta några saker. Och mer för min skull än för honom faktiskt. Och då var det liksom, lite som att checka av. Vilket också gick jättebra och jag fick höra ett par härliga från honom. Så att man behöver ju inte vara orolig för att man har varit ensam och ställa till. Mm. Men lite faktiskt som jag vet i alla fall både jag och Mia delar. Vi har ju hittat på lite mer avancerade saker ibland. Så att då blir det ännu viktigare.
Apropå det, så när jag var relativt nynykter så satt jag i något samtal med någon socialsekreterare som... Ja, hon var nog mamma till en kompis. Och det var inte, jag ska vara tydlig och säga att det var liksom inte en myndighetsperson som var dum, utan en som jobbade inom socialtjänsten. Men det här var på fritiden, på en middag. Och då säger hon till mig så här: ja, fast Mia, du måste ju tänka dig för med tanke på det liv du har levt. När du träffar någon så kan ju du inte berätta helt och hållet om hur ditt liv har sett ut. Och jag är så glad att jag, trots att min självkänsla egentligen inte var där, så förstod jag. Jag har liksom varit klok ändå. Mm. Så då så sa jag till henne, fast vet du, jag kommer inte bli tillsammans med någon som inte kommer acceptera hela mig. Och jag är inte där ännu, men jag kommer komma dit. Så jag är så här, nästan förbannad. Så här, du där, din lilla sopa. Ja. Backa tillbaka. Mm. Och där är så, tänk om hon hade sagt så till någon annan som hade så här, nej men okej, då är det jag kommer aldrig. Och det är det här lite när jag pratar om det här med liksom att lära känna sin skam och förstå vad var det som hände, vilken blev reaktionerna, vad fick reaktionerna för konsekvenser och vad kan jag göra åt saken. Hade jag inte dealat med allting som har varit i min historia, bearbetat det och landat, så hade det kunnat bli så att jag antingen tänkte att det går inte att lita på män. Att den som var dum mot mig, den mannen, hade blivit liksom lika med alla män. Eller att jag hade känt att jag inte är värd kärlek. Och därför liksom inte haft möjlighet att ta till mig det. Och sen fick jag jobba mycket med mig själv. Jag intellektuellt förstod att jag hade rätt. Men emotionellt var jag ännu inte där. Det tog tid för mig att komma dit. Men vi ska inte vara i en relation med någon som inte... Även om de inte kan förstå, även om de inte, så måste de ändå tycka om oss. Med precis. Allt vad det innebär.
Ja, precis så här är det. Att intellektuellt veta, det är som en målbild, det är som en vägledare. Men känslorna kommer inte på en gång. Man måste våga följa det man har bestämt sig för. Och checka av också. Så har man haft det tufft så är det bra att liksom checka av. Tar jag nu hand om mig själv? Är jag den personen som jag vill vara? Är jag med den som kan ge mig?
Det är ett litet fortsättning här. Ja, på och då så skriver hon då att mannen är väldigt stöttande och kärleksfull på alla sätt och vis. Men så skriver hon: jag får känslan att han ibland blir frustrerad över att jag inte kan släppa det som har hänt tidigare och inte alls har något med vår relation att göra. Tyvärr håller min hjärna med honom, men min kropp har ju inte lärt sig att livet är tryggt ännu. Att hans frustration dessutom blir en trigger för mig då jag blir rädd och svarar med att sluta mig som en mussla hjälper inte direkt. Jag förväntar mig inte att han ska förstå och veta allt, men önskar ändå att han förstår jag vill ha en hållbar vardag tillsammans med honom och då behöver jag stöd i mina svackor på ett eller annat sätt. Hur hittar jag en bra nivå kring hur mycket jag borde berätta och hur jag kan närma mig min partner kring detta på bästa sätt? Och det som är viktigt här känner jag till dig, modiga, generösa, anonyma poddkompis, det är att så här, du har träffat en man, inte en terapeut. Du kan inte begära att han ska vara så förstående, för han ska älska dig. Han ska ibland bli frustrerad, för att det blir man när man älskar någon. Han ska inte vara superpedagogisk hela tiden, för då vill han vara din terapeut och inte din man.
Precis.
Så att nej, det ska skava. Alltså, jag och Yvonne är jätteduktiga på vårt jobb, men vi är ju inte liksom ledarutvecklare och coacher hemma privat. Det kan ju våra män liksom skriva under på.
Då har vi varit skilda nu.
Ja, så att det är faktiskt så att så här, han gör så gott han kan. Det får nog räcka. Hans frustration handlar mer om en känsla av maktlöshet. En känsla av att han ser att du mår dåligt och att han vill att du ska vara lycklig. Egentligen inte att han tycker att du borde bara så här, skärp dig, skaka av dig. Det tror inte jag alls att det handlar om. Jag tror bara att det handlar om att när man ser den man älskar må dåligt och fara illa. Det är lite som när man kommer in i köket och barnet står med en kniv, så skriker man så här, akta! Liksom. Det är ju inte pedagogiskt. Men man gör så.
Effekt.
Det ger effekt. Men, så här, han har, eftersom han älskar dig, rädslor förknippat till... Det som händer när du åker ner i en svacka, någon dag säkert, när han kanske är lite trött, det är att han tänker, kommer hon någonsin klara av att ta sig igenom det här? Kommer hon någonsin bli helt hel? Och att det då kan få liksom en oproportionell reaktion från hans sida, det är helt naturligt. Lika naturligt som du beskriver att du har dina triggers. Men han måste också få vara mänsklig. Om han bara ska förstå allt du, då kommer du inte hamna i en jämställd relation igen, utan då hade du en destruktiv relation där en var ond, och så får du en annan relation där du har alla behov och en som bara ska anpassa sig, och det är inte heller idealiskt.
Nej, för det är också jätteviktigt, för att en del av sakerna skulle jag tippa på som ni har och hanterar har inte egentligen jättemycket mer i förflutna att göra, utan det är relationsproblem, höll jag på att säga, men kommunikation i relation. Och då får det inte alltid bli så stort att det har med det förflutna att göra. Så att det är väldigt bra om du har en man som inte är terapeut till dig. För att då får du chansen att träna på hur det är att vara i en relation där det inte är alldeles obalanserat.
Nu måste vi repetera.
Mm.
För att nu, jag har varit lite i uppror de senaste 20 minuterna. För att jag har också erfarenheter som Mia berättade om från tidigare relation. Och så tänkte jag så här att, oj, ska vi ta i det här nu? Alltså så här, den tiden har vi inte. Och det här är inte riktigt någonting som, det här är ju gammalt. Som jag, nu känner jag att jag är väldigt oprocessad. Det här är inget jag tänkt. Men du sa någonting alldeles nyss. Att det är skillnad på... om det är någonting från gammalt, eller om det är ett relationsproblem, eller om det är någonting som spökar från forntiden, eller på att säga.
Mm.
Kan vi nysta lite i det här så att jag hänger med i mitt huvud?
Uh-huh.
För att jag kan ju se mönster som jag tror, eller som jag kanske har tänkt, hänger tillbaka till mitt gamla jag. Mm. Som jag nu kanske då förstår att det inte riktigt är så, och att man kan se på det eller deala med det på ett annat sätt. Så kan vi bara repetera så att jag förstår skillnaden.
Ja. Och då kan man säga så här, om vi nu tar då exemplet med att lyssna in och behaga eller ta någon annans behov först.
Mm.
Det kan man ju göra även om man inte har varit i en destruktiv relation.
Mm.
Det är lätt att göra när man kommer samman med någon överhuvudtaget. Och att lära sig prata utifrån vad vill jag, istället för att bara tänka att det är en jättestort trauma sen förut. Att förminska lite diskussionerna så att man kan träna vad är just nu, helt enkelt. Så att om du och jag är tillsammans här nu, så har jag svårt att säga ifrån på någonting, för jag märker att du vill någonting så. Och om jag då varenda gång tänker att oh, det här är för att jag har gått med på alldeles för mycket i mitt liv, då blir det en sån stor diskussion, en stor känsla, istället för att just här så är jag inte tränad överlag att ta min egen plats. Så att då börjar jag tänka på hela mitt förflutna istället för vad är det jag vill här och nu? Mm. Vad är just jag i behov av här? Och då kommer den viktigaste som är i relation. Också att försöka titta, vad har du för behov i den här relationen? Mm. Så att vi kollar på bådas behov. Och sen får jag träna. Och då är det så här, har jag haft, speciellt om jag har haft en destruktiv relation innan, då går inte det här per automatik, så man måste träna. Mm. Och det gör ingenting om det blir lite fel ibland. Så är det alltid när vi tränar. Utan vi börjar här och nu, och sen har vi tid att nysta. Och man får också komma tillbaka och säga så här, jag ångrar mig. Jag gick med på det här. Nej, vill jag inte. Eller komma tillbaka och jag gick inte med på det här. Men nu vill jag gå med på det här, för det här gick inte alls emot mig och min grund. Så att jag tror att det klimatet är viktigare, helt enkelt. För att annars blir det att det bara handlar om det förflutna och inte här och nu.
Ja.
Och jag tror bara att jag ska fylla i en sak. Ibland fastnar människor i att de vill att ens nya partner ska förstå precis allt. Det kommer inte gå.
Nej.
Därför att vi kan inte förstå exakt någonting destruktivt som om vi aldrig har upplevt det eller vad det nu är. Det betyder inte att vi inte kan förstå att det har blivit konsekvenser eller exakt. Att det kan finnas behov. Mm. Men vi behöver liksom inte förstå exakt allt hur det var. Så att det är precis som Yvonne säger. Istället för att vara där och hela tiden så här förklara. Alltså ibland tror jag att man tror att ens partner frågar varför, fast den inte har frågat varför. Nej. Så du behöver inte svara på varför. Den vet att du har ett förflutet. Utan försök istället ta det till här och nu och förstå så här, okej, vad behöver jag just nu? Mm. Inte därför att, utan bara vad behöver jag just nu? Och också så här, och vad behöver min partner just nu?
Ja.
Och sen tror jag det här med att inte kräva perfektion av sig själv.
Ja.
Alltså att också förstå att så här, ta egot och parkera det och tänk att så här, du har aldrig levt liksom, om man har destruktiv bakåt så har man inte levt i en jämställd relation, alltså är man inte expert på det. Mm. Och då måste man få prova sig fram.
Aha.
Och att istället säga sorry my bad, jag hade fel, eller så här, jag sa det där men jag tror inte att det var sant. Alltså att man är inte ärlig ännu för att man har inte koll på sig själv, typ så.
All right, jag ska gå hem och lyssna på det här.
Precis, precis. Det tycker jag du ska göra. Och så sen ser jag fram emot att jag tror att det är bra om du pratar om den här relationen. Så ser du, ja, det får du bestämma själv.
Nej, men så här. Jo, men
någon
alltså,
faktiskt. För att, ja, men lite så här. Bara så att du hittar vad som är vad.
Mm.
Känner du den här relationen då som du hade innan som var destruktiv?
Mm.
Känner du skuld och skamkänslor i det?
Nej, faktiskt inte det minsta.
Exakt. Det är jätteviktigt att du kan skilja på vad som var du och vad som inte var du.
Ja, det kan jag. Jag har också haft en relation efter det.
Mm.
Innan den relationen jag har nu. Men jag såg helt plötsligt ett mönster. Att jag har blivit tvärtom. Alltså jag tror att jag har försökt självläka på något sätt. Eller alltså hitta ett eget sätt. Alltså från det nedtryckta, psykiskt och fysiskt misshandlade. Till att jag tänker att så här ska det aldrig bli igen. Och då har jag dragit mig själv åt helt andra hållet och kan ha blivit lite dominant. Kan jag se nu? Och då kanske jag då har träffat en partner. Alltså det blir ju Jonas i det här fallet. Att det inte blir helt jämställt. Jag vet inte om han är okej med det. Alltså det har inte vi pratat om. Eller om han skulle vilja haft... Eller så här. Någonstans, jag kommer inte ihåg själva tillfället. Men det känns som att jag har lovat mig själv att det där ska, där ska jag aldrig sätta mig igen i den sitsen. Och för att skydda mig själv så har jag kanske omedvetet blivit lite dominant eller någonting. Och sen så kanske... Han har varit mer formbar. Jag vet inte, det här har inte jag processat nu. För jag har inte tänkt på det förrän vi satt här.
Uh-huh.
För att det har inte varit något problem för mig, ska jag säga. Alltså jag, nu pratar jag ju för mig. Och så. Och det är det som får lite obehagliga känslor i mig just
ja,
nu.
Ja, fast vet du vad som är viktigt där och då? Det är ju att när vi inte ser något så kan vi heller inte vara ansvariga för det. Utan det här behövde du göra för att, som du säger, självläka. Vi har ju magiska copingstrategier. Alltså vi människor är så fantastiska. Vi kan liksom överleva. Jag menar, tänk dig alla bara som satt i koncentrationsläger och som ändå kan liksom bli hela personer efteråt. Alltså det finns ju sådana jäkla historier som man liksom bara wow. Så att det du berättar nu är copingstrategier som har räddat dig. Du har självläkt på det sättet. Vad du också säger är att nu behöver du inte dem längre, för det är tryggt. Och det du skulle kunna göra nu är att så här, hur, alltså att faktiskt prata med Jonas så här, hur känner du nu? Inte så här, för han har ju också sett det här och sett behovet och inte haft några problem att ge dig det du behövde. Man, vi som känner er ser det. Däremot så kan du ju fråga honom så här, jag är ju lite dominant och bossig. Finns det något område där du vill liksom att jag ska släppa lite på mig. Nu fnissar, nu ser man
att det... Varför ändra ett vinnande koncept? Ja.
Men då kan jag säga, jag vill säga två saker. Det ena är att prata med någon, du vet, det kan vara en vän, det kan vara vem som helst. Det är att höra sig själv utifrån. Det betyder inte att det dyker upp trauman alltid. Utan det kan också vara att man känner att men det här har jag fan fixat. Jag har koll på det här. Precis lika viktigt. Sen är det ju så här också att det är inte säkert att Jonas upplever sig så liksom nedtryckt i er relation. Jag tänker
nej, det tror jag inte. Fast jag ser ju liksom vissa saker hänger ju kvar som kan bli ett onödigt bråk. Till exempel, jag är supernoga med att låsa ytterdörren. För där har det hänt konstiga saker när jag glömt det en gång. Så att jag kan ju bli orimligt upprörd om man inte låser ytterdörren i samma... liksom eller så här, i samma rörelse. Utan att man kanske stänger ut dörren, går ut i köket för att lämna en påse och sen ska gå tillbaka. Då kanske man glömmer, eller så hinner det komma in någon. Och sådär. Så det är ju knasiga saker som jag känner att påverkar oss. Men alltså, annars så kan det vara som du säger, att han kanske inte upplever sig som så, jag ska inte säga undergiven, men han kanske inte upplever att det är så ojämnt. Det är kanske jag som reflekterar för mycket över det, för att jag hänger för mycket mer.
Ja, det är det man tänker. Så att det kan vara bra att du liksom, dels bevisar det att du har den personligheten. Alla orkar inte och alla vill inte och alla vågar inte titta på sig själv eller har inte modet just då i sitt liv. Så att du har ju en process som har startat. Men jag har ju sett lite när jag har sett er tillsammans att han har rätt bra koll i alla fall.
Precis, alltså, vad jag
han går ju inte
säga.
Med på. Alltså, så här, du gör någonting, han ser vad du gör och accepterar det. Betyder inte att han har gått med på det.
Nej. Och på sen tror jag också så här att när han verkligen vill något så vet han också precis hur han ska göra för att det ska bli så. Jag tror att liksom, hade han varit vår poddkompis så hade han så här, nej men sen så gör jag så här. När jag vill det här, då får jag Benji att tro att det var han själv som kom på. Alltså är du med? Jag tror liksom, vi som har träffat er tillsammans ser det här fina, men däremot att jag menar 20 år, att liksom våga titta lite på så här, varför har vi det bra? Alltså välja varandra på nytt. Alltså titta på så här, är det någonting som vi skulle vilja titta på? Ha nya drömmar och mål tillsammans. Men ni lever ju verkligen som ett par som delar. Liksom, det är inte så två parallella liv som inte liksom hänger med varandra. Ni är ju en enhet, ni är en familj, ni är ett lag. Så jag tror att ni pratar mycket, men att också så här, titta lite på så här, 20 år. Titta vad bra vi har gjort det här. Och vad vill vi framåt?
Absolut. Det var det här mejlet som vi fick nu som fick mig att medan ni pratade så som vanligt så skenade mina tankar åt alla möjliga håll och tänkte vilken tråd ska jag rycka i om jag ska ge mig in i det här samtalet. Och då kom det upp lite bilder.
Och det är det här som vi tänker också. Anledningen till att vi tar upp olika ämnen så här är ju för att skapa känsla av igenkänning, känsla av makt och påverkanskraft. Känsla av att man kan faktiskt bearbeta och laga. Och att fast att man har något destruktivt bakåt så behöver det inte bli ett upprepande mönster för resten av livet. Att det inte finns några perfekta människor. Nej.
Och verkligen också få koll på det här med skuld och skam.
Ja.
Att så här, vi behöver få säga saker. Vi behöver få berätta vad vi har varit med om. Vi behöver få processa. Det behöver inte vara perfekt. Men vi behöver också höra att andra också varit med om saker. Och vi kan vara väldigt hårda mot oss själva. Så att precis det här som är att bara att börja våga reflektera. Börja ta plats och börja våga hitta sig själv och vad man känner och tänker. Utan det här jävla skuld och skam.
Precis, många gånger när man bryter ner saker och fördjupar sig så landar väldigt mycket om skuld och skam som inte ligger på rätt ställe.
Exakt.
Alltså att vi tar på oss skuld som inte är vår att bära. Vi har varit offer för något, men vi på något sätt tänker att vi fick skylla oss själva eller vi borde ha förstått eller vad det nu än var. Eller så känner vi skam över att vi inte sa ifrån, fast vi kunde inte där och då. Så att vi dömer oss själva för saker som vi inte hade kraft, möjlighet eller makt att göra på ett annat sätt. Och där har man arbetet av att förlåta sig själv. Jag menar, den första relationen som är destruktiv, det har man ju ingen aning om.
Nej.
Man vet ju ingenting, man förstår ju inte. Och man är kär och man vill liksom att man ska vara två. Och man försöker anpassa sig förstående och allt det här. Alltså, vi har ju inte fått någon kurs i det här med relationer. Vi går ju på kurs med allt annat liksom, och utbildar oss. Men relationer, det ska bara liksom funka fast att det är så jäkla komplext och svårt att vara människa.
Verkligen.
Och så ska man vara två människor då ihop. Också. Det är ju fantastiskt att det inte är liksom fler skilsmässor.
Jag har inte ens tänkt på det på det sättet. Jag gick senast igår och så sa till Jonas här att det borde finnas en kurs för de som skaffar barn. Nej men så här, nej men alltså det är ju lite också, eller inte kurs men
föräldraskap.
Ja, att man borde få en liten utbildning, inte bara av sina egna föräldrar utan alltså få hjälp. Det skulle underlätta enormt tror jag. För att våra grannars barn går nu på en sån sjöskola. Sjövet för att de har en vattenskoter.
Ja.
Och lite samma. Det räcker med 2 dagar.
Ja.
Det är grundläggande.
Basic. Ja.
Så, här, och, så att i relationer också.
Absolut.
Men däremot finns det ju en alltid parterapi.
Precis vad jag tänkte. Och tillbaks då till dig modiga poddkompis. Ett klokt sätt är att ni två, du och din nya man, går till en professionell som kan hjälpa er att skilja. Vad är ditt eget och vad är ert gemensamma? Och vad är hans egna? För han har också en historia. Han har också ett bagage. Det kanske inte är lika dramatiskt som ditt. Men han har också tagit en roll eller getts en roll i en familj som gör att han är så förstående kring dig. Så att alla har på något sätt sitt. Det tror jag är bra att veta också. Ja. Ingen kommer helt ren och bara startar. Utan alla har vi med oss vårt. Och det är aldrig fel att gå och prata med någon som kan hjälpa en att reda ut vad som är vad.
Och att du också får känna att du är verkligen värd den här kärleken. Och du är också ett stort stöd till din kille. Det får man inte glömma.
Nej.
Du har ett jätteviktigt, liksom, eller jätteviktig roll där också. Där du betyder jättemycket också.
Det var ganska allvarsamt, fast liksom som alltid. Vi drar ner saker lite till djupet, men jag tyckte att det var...
Vi drar ner stämningen.
Ja, men det var så. Ja, men...
Och det är så härligt, för det får ju folk vara med om själva då. Och liksom...
Det började glatt på Friends, och sen så blev det liksom hardcore.
Nej. Och som alltid ska jag väl säga att det går ju att dra paralleller, vilken relation man än har och vilket förflutet man än har. Så det är ju det som är.
Och jag tänker också, efter 1+ år in i en pandemi, ha realistiska förväntningar på er själva som ni klarar av att leva upp till. Alltså, vi har inte så mycket. Jag brukar säga det att så här, när första vågen kom kände jag chock och sen blev det adrenalin för de flesta vi träffar. Våg 2, luften gick ur. Våg 3, punktering. Så att vi är ju inte heller i toppform nu. Nej. Så jag tror liksom att så här, ha förväntningar på dig själv att så här, ni gör så gott ni kan. Vi försöker förstå varandra. Var lite extra förlåtande, tålmodig och tänka att så här, alla är rätt slut.
Och tydligen så är det så att det har ökat rejält med skilsmässor, framförallt i Stockholm. Det är vad vi vet i Stockholm i alla fall. Och då tänker jag två saker.
Många singlar.
Ja, alltså jag tänkte också så här, många kanske har kommit på att de borde ha gjort det här länge och fått tid att tänka. Och då, go for it. Ni andra som går större på varandra och tänkte att partnern inte var svaret på allt, skärp er. Oh, ta inga stora beslut.
Nej. Man ska vänta apropå ut, det här
när livet går igång. Liksom.
Man ska inte ta livsavgörande beslut när man är hungrig, arg, ledsen eller trött. Mm. Liksom. Mm. Så var lite försiktiga med det. Mm. Låt det vara en sommar och precis. Se om vi klarar av. Ja. Och sen om det är övertygat att det är det rätta beslutet, så då vet ni det. Inte i affekt. Tack för att ni hänger med oss, kompisar.
Tack.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.